Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter AI för offentlig sektor. Insikter, inspiration och möjligheter. Jag säger välkommen till författaren Peter Siljerud.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig, så jag tänker vi kör därifrån.
Mm. Jag jobbar som omvärldsanalytiker och trendspanare. Så att jag försöker hjälpa organisationer att försöka förstå vilken omvärldsförändring som är viktig för dem och som påverkar dem i stor grad, och måla upp bilder av framtiden.
Det här ämnet AI som vi ska prata om idag, vill du ge en liten introduktion? Hur har boken uppkommit?
Jag själv började med det här för kanske 6-7 år sedan och insåg att det här är ju väldigt häftigt. Jag hade lite missat det tåget, vilket är lite konstigt för en omvärldsanalytiker. Så det var min fru som sa, men Peter, du måste kolla på det här med AI. Så då gick jag en massa kurser, jag började själv experimentera, programmera och lära mig mer. Och sen till slut hade jag samlat på mig en massa kunskap som jag kände att jag skulle vilja delge den här på något sätt.
Och har du någon hisspitch från boken, vad brukar du säga?
Ja, men det finns ju väldigt många böcker om AI, men det finns inte så mycket litteratur om AI kopplat just till offentlig sektor. Det finns en del EU-dokument, lite myndighetsrapporter och så, ibland lite torra och svårgenomträngliga. Så att det här är ett sätt att på ett mer angenämt och aptitligt sätt få en första inblick i vad AI är och vilka möjligheter som bjuds.
Men om vi börjar den änden då, vad är AI för någonting? Det är ett ord som man hör mycket. Det är ett litet buzzword.
Ja, verkligen. Och det har blivit högaktuellt just nu. Men om man ska komma till definitionen av AI så finns det ju väldigt många olika definitioner. Det finns en EU-definition och i princip varenda forskare har en egen definition. Och det bottnar i problematiken att vi har svårt att definiera intelligens. Och kan vi inte ens definiera intelligens så är det också väldigt svårt att definiera artificiell intelligens. Men jag tycker inte det är så viktigt exakt hur man definierar det. Det är någon form av smarta datorer som löser komplexa problem. Utan jag tror man istället ska se det från ett nyttoperspektiv. Vad kan du göra för någonting? Kan du lösa en uppgift på ett smart sätt? För det är ju så ungefär vi bedömer om en människa är intelligent eller inte.
Finns det några vanliga missförstånd skulle du säga kring AI?
Alltså det finns ju många lite enklare beslutsmodeller där man kanske har någon trädstruktur, att om någon frågar den här frågan då ska du gå vidare och ge det här svaret och så vidare. Det är mer en algoritm som följer något slags mönster. Det brukar inte klassas som AI i egentlig mening, skulle jag vilja hävda.
Själva temat på boken som är AI för offentlig sektor, vad är det som är, som varför just AI och offentlig sektor, vad är det som särskiljer offentlig sektor som gör det här intressant?
Offentlig sektor har ju lite annat mål och syfte än näringslivet. Om du jobbar med bokförsäljning, då kan du välja ut din målgrupp, du kan spetsa erbjudanden mot dem och så vidare. Men alltså offentlig sektor måste ju ge en likvärdig service till alla medborgare, så de har lite annat utgångsläge. Samtidigt så står offentlig sektor för 2-3% av AI-investeringarna i Sverige. Och det är ju en bedrövlig siffra med tanke på de nyttor som det kan ge. Så att syftet med boken är att försöka få upp användandet av AI inom offentlig sektor. DIGG, den här myndigheten för digitalisering, lite slarvigt uttryckt, de har ju tagit fram en rapport där de menar att vi skulle kunna spara 140 miljarder kronor varje år potentiellt vid ett komplett införande av AI i offentlig sektor.
Vad är det man ska införa då egentligen?
Man kan ju se nytta på flera sätt. Dels kan man se kostnadsbesparingar, att man kan göra en del manuella, repetitiva uppgifter betydligt enklare. En annan poäng är naturligtvis att man kan höja kvaliteten. Och allra helst båda två samtidigt. Det är det optimala.
Och i boken så har du mängder av case, exempel som du har samlat ihop. Hur har du gjort det? Har du åkt runt och led? För det är exempel från offentlig sektor i Sverige en hel del.
Ja, precis. Det är med ett antal case i boken då. Där jag har intervjuat folk som jobbar med det här. Så att de är ju föregångare kan man ju säga. Och de gör på helt olika sätt, olika angreppssätt. De använder det inom allt från orosanmälningar till barn som far illa till att känna igen gammal handstil från 1800-talet och digitalisera den. Till att optimera manuella rutinuppgifter för inkommande handlingar exempelvis. Så att, ja, det är en väldigt bredd. Men det visar också på att det här är ju en generell grundteknik som går att applicera inom så otroligt många områden. Och det är det som gör det så himla fascinerande.
Har du något favoritexempel?
Ja, det kanske allra bästa tycker jag är väl Hallands sjukhus. De jobbar med datadriven sjukvård där AI är en del av det. Och de mäter väldigt många saker. De mäter över 500 olika variabler inom sjukvården. Det är allt från tiden en patient är inlagd på akuten till personaltäthet och massa olika data som de samlar in. Och sen så analyserar de det här och utifrån det så kan de optimera vården. Och i jämförande mätningar så har de högst kvalitet på vården, de har högst effektivitet och de går med miljardöverskott.
När i våra liv kan vi stöter vi på AI som vi kanske inte tänker på, som faktiskt är det?
Nej, men det är ju så, vi använder ju AI i princip dagligdags varan utav oss. Så fort vi översätter en text med Google Translate så görs det med AI. Så fort vi går in på Facebook och får reklam så baseras den på AI. Så fort vi startar vår mobil med fingeravtryck, scanning, så är det AI där bakom och så vidare. Så att det här är ju någonting som hela tiden ligger i bakgrunden och vi redan använder många gånger helt ovetandes.
Om vi ska prata om vad det är då, eller vad som kännetecknar det, tekniken bakom, var skulle du börja då?
Det som är lite annorlunda då om man tittar på den delen av AI som framförallt är aktuell nu då, det är att den här baseras då på stora datamängder som man låter en dator, lite slarvigt uttryckt då, träna på. Och den blir väldigt bra då på att hitta mönster. Och sen kan den utifrån det då ge svar på rätt komplexa frågor. Och det här är ju lite nytt. För att helt plötsligt så har vi de här stora datamängderna. Vi har de kraftfulla datorerna. Och vi har fått de här algoritmerna på plats. Och när vi har alla de tre pusselbitarna. Plus, ska vi säga också, väldigt, väldigt stora investeringar. Framförallt från IT-bolagen i USA. Så kommer genombrottet.
Och nu nämnde IT-bolagen, de stora... Big Five kallas de bland annat, Google och Facebook och så vidare, investerar jättemycket pengar och använder tekniken mycket.
Mm.
Men man börjar med datamängden som man måste samla in på något sätt. Jag minns i boken tror jag skriver om när du skulle satsa på Lotto och byggde, eller hur?
Stryktipset.
Ja, Stryktipset. Ja.
Lotto är ett turspel till skillnad från Stryktipset som handlar om att få 13 rätt då på ett antal fotboll eller 13 fotbollsmatcher som man ska tippa rätt på då. Och det var så jag började testa det här. Skulle det gå att med AI knäcka Stryktipset och få 13 rätt? Och jag byggde en lösning och satsade 200 kronor lite blygsamt, fick 12 rätt första veckan. Och då kände jag att det kanske är någonting på spåren ändå. Min algoritm slog de här 10 tidningars experttippare i ett 20-årigt perspektiv. Så jag tyckte att jag hade en ganska bra algoritm. Så jag fortsatte satsa pengar, men för att det där skulle funka så krävdes det också ganska stora insatser. Så jag satsade ganska många tusen och sen så fick jag inte in 13 rätt efter några veckor. Så då lät jag det vila lite och då slog det direkt till förstås. Jag följde utvecklingen när jag inte satsade pengar och veckan efter så var det 13 rätt och 50 000 utdelning. Mm. Som jag då missade.
men i alla fall, om vi återkopplar till datan, i det här fallet så samlar du in alltså resultaten helt enkelt, ja, från säsong till säsong. Alltså mata in den datan så att, ja, som grund.
Precis, det byggde på 20 års historiska resultat från fotbollsmatcher.
För jag bara tänker så man förstår det med data. För det, vad kan det vara mer? Det kan också vara bilder exempelvis.
Ja, absolut. Bilder är ju numera data också eftersom de är digitaliserade. Så det är ju ettor och nollor också. Så att allting bygger ju på någon form av data. Så att det är ju liksom grunden för det hela. Att en dator kan analysera de här ettorna och nollorna i någon mening.
Men sen då, det kanske nästa eller mest kännetecknande, det är ju att man, vad den gör med den här datan. För AI ska ju lära sig och liksom lära sig själv.
Mm. Ja, nej, men så är det ju. Det finns ju ett antal olika algoritmer för olika ändamål och det är ju så att idag att de flesta lösningar har ju varit väldigt, väldigt specifika. Att man tränar den för att ge svar på en enskild uppgift. Det kallas ju ibland för smal AI. Medan förhoppningen är väl att man ska nå någon slags mer artificiell generell intelligens som på ett bredare sätt ska kunna adressera frågor. Och det kan man ju också se med den här nya chattlösningen, ChatGPT, som har blivit väldigt populär, att den är ju väldigt bred och klarar väldigt mycket. Men då ska man komma ihåg att den baserar sig också på publik data. Så att där kan man ju inte med den lösningen få svar på kanske saker som man själv har internt inom sin organisation.
Och de här algoritmerna, vem är det som gör dem?
I huvudsak så är det de amerikanska IT-företagen och forskare naturligtvis. Även Kina ligger väldigt långt fram, ska vi säga. Kina och USA är de länder som ligger längst fram. Och fram till nu så har det varit en väldigt stor öppenhet. Det har varit tävlingar där man ska exempelvis identifiera föremål på en bild. Och det är lite prestige, man vill vinna en sån tävling och så vidare. Men de tävlingarna har också slutat nu, för de är så bra nu så att det liksom, vi ligger på 99%. Så att det inte är meningsfullt att fortsätta med de här tävlingarna. Mm. Men vad vi ser nu det är att det faktiskt för första gången egentligen blev en liten återhållsamhet här i och med den senaste versionen av den här ChatGPT-lösningen där man inte ville publicera faktum exakt hur det här hade tagits fram. Och det var lite av ett trendbrott som också skulle kunna ses som lite oroväckande. Till och med Facebook har ju varit väldigt öppna och sagt att om de algoritmer vi tar fram kan användas inom sjukvård och andra områden, då gynnar ju det oss alla. Så att vi får se om den här öppenheten består eller om vi nu går mot en mer sluten värld när det kommer just till utvecklingen av de här avancerade algoritmerna.
Ja, för det måste vara värt pengar också. Alltså, det kostar att ta fram.
Det kostar att ta fram, det kostar att driva de här lösningarna, absolut. Men det finns ju också många sådana molntjänster som man kan dra nytta av. Även om man inte själv har förmågan eller kunskapen att utveckla dem så kan man liksom dra nytta av dem ändå. Och det har jag själv gjort också. Till exempel just för poddar så har jag tagit poddar och transkriberat dem med AI så att jag får ut dem här i text. Och sen har jag gjort textanalys på det. Och då har jag använt en molntjänst från Google för att göra det. Mm. Så att på så sätt kan man få tillgång till de här väldigt, väldigt avancerade algoritmerna även om man inte själv är den som utvecklar dem.
Vad var syftet med att transkribera texten?
Ja, jag analyserade matpoddar för att se vilka ingredienser och råvaror som användes i mat.
Så du skulle bjuda på middag för mig? Det stod i boken, eller?
Nej, det här var en helt annan tjänst som jag utvecklade där jag tog fram trender inom mat. Så jag kunde precis följa vilka råvaror, ingredienser och smaker som var heta för stunden.
Ja, det var ett annat exempel du beskrev när någon gång du skulle bjuda på middag och hade ingredienser.
Ja. Ja, precis. Då drog jag nytta av den här IBMs Watson Chef som utifrån de ingredienser man har i kylen då kan ge förslag på maträtter helt enkelt. Det går att göra så himla mycket med AI verkligen och det där var ju ett exempel på någonting som överraskade mig hur pass bra det var. Men också hur pass dåligt det var när jag fortsatte testa lösningen. Jag fick något recept med wild mushroom så det kom upp bilder på flugsvamp. Och det säger också någonting om de här systemen att de är många gånger fantastiskt bra. Men ibland så fallerar det bara. Mm. Och det får man ha i åtanke också tror jag när man ska bedöma dem. Hur pass säkra kan vi vara på att vi har ett svar? Ibland så spelar inte det någon större roll om man har annonser ute för att sälja böcker. Ja, visst, klickar de inte på boken så är det som det är. Men just inom offentlig sektor så vill man inte att en läkare ska få ett felaktigt beslut eller i alla fall en indikation på vad det kan vara för åkomma och sen så är det inte det.
Nej.
Så att ja, det krävs en viss försiktighet här i tolkningen av svaren.
Och det där var, det är intressant att du nämnde det för just det där med att ibland kan kombinationen människa och AI var det bästa. Så du nämnde läkare, i boken har ju ett exempel där med att hjälpa patienter med
Det var röntgenbilder, tror jag, som du far efter. Precis. Där en erfaren röntgenläkare gör det bra och en AI gör det också bra. Men tillsammans, när röntgenläkaren får tillgång till AIs förslag på åtgärd, så blir det ännu bättre.
Mm.
Och där används ju bland annat då av Karolinska och Danderyds sjukhus, som har tagit fram en lösning för röntgenbilder. Där man började med benbrott på vissa delar av kroppen, och nu är man inne på 14 olika typer av frakturer, och de fortsätter. Och de här beslutsstöden blir väldigt, väldigt bra, för de ska ses som beslutsstöd i det här fallet.
Mm. Ja, och det är en viktig poäng också att det inte alltid handlar om att AI och så ska den ersätta, utan det blir en annan.
Nej.
Helt enkelt att människor fortfarande kan behövas, men det gör att det blir bättre i slutändan tillsammans.
Ja, absolut. Men det är klart att om en läkare får visst stöd, ska det här gipsas eller inte, eller hur ska det här behandlas, så kan ju det minska lidandet för patienten, det kan korta köerna i vården och så vidare, så att det kan ju väldigt många mervärden, tror jag.
Vi återkommer till det med datan, om man ska få in data i en algoritm och sådär, men hur mycket data pratar vi om? Hur många, vad ska man säga, datapunkter eller värden, eller måste man mata in för att det ska hända någonting, för att det ska ge resultat?
Mm. Ja, det generella svaret är ju mer desto bättre. Man kan göra en del med lite data, men ju mer data desto bättre. Och det intressanta mot tidigare system som var regelbaserade, om man tar schack till exempel, så liksom man hade en uppsättning regler som en schackdator skulle följa, så var de statiska. Man kunde förstås uppdatera en bättre algoritm, men det var liksom ett statiskt system. Med dagens system finns det egentligen ingen bortre gräns. Ju mer data du öser in, desto bättre svar kommer du få. Mm. Men det innebär inte alltid att du får sanningen. Om vi backar tillbaka till fotbollsmatcher, men de går inte att förutspå till 100%. Det kommer de aldrig göra, hur mycket data du än har. Så att det finns ju begränsningar förstås, även med de här systemen.
Och så att när man utvecklar då, man kan ha data och så testar vi, nu har vi de här 5000, vad säger man, datapunkter? Eller?
Ja, vi kan kalla det för det.
Ja, och så får vi in det och så testar vi, ja det blir inte tillräckligt bra, ja men då testar vi och gör om med 10 000
istället,
och så kan det liksom bli bättre, så får man se vart man hamnar.
Ja, precis, utan att gå in för mycket på tekniken, så fungerar det som så att man delar upp datamängden i en del som man tränar på, systemet på, och sen sparar man en del data som man använder för att testa och utvärdera, som då den här algoritmen inte har fått se innan. Och då kan man se hur pass väl den presterar. Och genom ett sådant förfarande så kan man byta ut algoritmen om den inte är tillräckligt bra mot en annan. Eller man kan tillföra mer data för att se om det är bättre svar. Mm. Så att det är typiskt förfarande när man utvecklar sådana här lösningar.
Har du något annat favoritexempel från alla dina case du har sett?
Ja, nej, men det finns många kul. Vi kan ta Bolagsverket som får in enorma mängder handlingar. Det är årsrapporter och allt möjligt som de ska försöka sortera. Och det här kommer in via post och det kommer in via e-mail. Och de har nu en AI som kan analysera de här inkommande handlingarna och dela in dem i de här 18 kategorierna. Och lösningen är inte perfekt, men den ligger på omkring 80-85% rätt. Och helt plötsligt så har de sluppit väldigt mycket manuellt jobb. Så där ser man ett tydligt tecken på hur man kan effektivisera en del av verksamheten som tidigare har krävt väldigt mycket manuell hantering.
Och inom exempelvis skola, finns det några områden där man kan tänka sig att det är användbart?
Ja, absolut. I Uruguay så använder de faktiskt AI för att anpassa undervisningen till eleverna. Alla lär sig på olika sätt, alla lär sig olika tempo, och de har en enorm uppsättning med olika uppgifter som då kan anpassas utifrån varje enskild elev, baserat på hur fort man går framåt och vilken lärstil man föredrar. Det finns andra lösningar som kan gå igenom en uppsats och betygsätta den. Används i Kina på 60 000 skolor. Den är inte heller perfekt, och då kan man ju fundera förstås, vad är problemet med det? Ja, jo, det finns ju vissa elever då som kanske får ett felaktigt betyg, men det kan ju spara enorma mängder manuellt arbete. Så att det kommer in i princip inom alla branscher och verksamheter, skulle jag vilja säga.
Om man tänker offentlig sektor, kan man identifiera vad det finns för bromsklossar? Varför ligger man bara på några procent?
Ja, men jag tror det att dels så tror jag att många känner att man har kämpat med digitaliseringen som sådan. Och det är kanske stort nog, så man känner att man inte liksom kan ta nästa steg. Sen finns det också förstås lagstiftning som kan bromsa. Det finns integritetsproblematik, att man kanske inte kan dela eller få tillgång till den data man vill. Och det är ju vi medborgare kanske glada för, att ens patientdata inte valsar runt bland massa startups som ska bygga spännande, häftiga hälsolösningar. Så att de har ett litet annat utgångsläge. Jag tror också att det behövs en kompetenshöjning. I undersökningar så visas det då att det största hindret för införandet av AI i offentlig sektor är just brist på kompetens. Och där så har jag tänkt att boken ska fylla den luckan delvis.
Ja, det var något exempel där det var till och med många som liksom satsade på tvären när de skulle införa som exempel.
Ja, nej, men det är ju så. Det kan finnas ett internt motstånd, men de jag intervjuat, de säger också det, att när vi väl visar vad lösningen kan prestera så blir ganska många imponerade ändå och liksom ger grönt ljus från ledningsnivå, och andra anställda säger, ja men wow, vad häftigt att det fungerar så pass bra. Så att jag tror det är nog vägen framåt, att man får kanske börja smått och visa på fungerande pilotstudier. Att titta, vi kan faktiskt åstadkomma det här nu. Ska vi inte ta nästa steg på den här resan och ta det här ännu ett steg? Mm. Och det är också någonting som har framkommit i intervjuerna, att många har börjat med en AI-lösning, men sen har de insett att vi skulle kunna använda det här för någonting helt annat. Men ta Bolagsverket nu till exempel, så ska de gå vidare och använda det här för att försöka hindra organiserad brottslighet. Och det är flera som säger liknande, att vi håller på att testa på massa andra saker nu när vi har sett att det här funkar ju faktiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, och även inom bank så använder man för att identifiera överföringar som inte som sticker ut i mängden.
Absolut.
Så att säga, som har något misstänkt över sig.
Absolut.
Och jag tänker också att det är just det där med att man kanske också måste veta till vad. Så man inte bara, AI, det låter lite läskigt och diffus, ska ta våra jobb. Men kanske förstå vad det finns för exempel då, som är bra. Vad som skulle funka för oss.
Ja, absolut. Det finns olika nätverk inom det offentliga för att sprida de goda exemplen. Så är det ju. Men jag tror att det behövs liksom en höjd kompetensnivå, dels på ledningsnivå, för att det är där oftast initiativen startas. Men det jag tycker är intressant med utvecklingen just nu, framförallt med den här ChatGPT och alla de här tjänsterna som genererar bilder, det är att det här sprids, tror jag. Så att min förhoppning är att det här ska komma också från en gräsrotsnivå. Att det är någon som jag plötsligt har testat lösningar och går till sin chef på jobbet och säger, kolla, nu kan vi göra de här sakerna. Skulle inte vi kunna använda det på vårt jobb? Ja, men du kanske har en idé här. Så att jag tror att det här uppifrån och ner kommer kompletteras nu med underifrån och upp.
Jag tänkte på det här med AI kontra maskininlärning kontra djupinlärning.
Just det. Det är lite olika begrepp, där AI är ett väldigt brett paraplybegrepp som innefattar väldigt mycket. Och inom det så finns det då maskininlärning, och det är just att datorer i någon mening lär sig baserat på stora datamängder. Och sen i det då så finns ytterligare då en delmängd som är deep learning. Och jag skulle säga att det är där 99% av allt fokus är just nu. Och utan att gå in på teknikaliteter, så det är där liksom de här kraftfulla lösningarna kan byggas.
Har du exempel på vad det kan bli, vad för något som är deep learning?
Ja, men jag tror nästan alla lösningar idag som vi ser bygger på det. För det är liksom det sättet att göra det på. Det finns andra sätt som ibland kan vara bättre tillämpliga. Men om man tittar på den här chattlösningen, om man tittar på alla de andra lösningarna, de bygger på deep learning.
Mm. Mm. Och då kan det handla om automatisk ansiktsigenkänning och sådana saker.
Som ja. Översättning av text, summering av text, generering av text och så vidare. Så att det är deep learning.
Men är det så om man tar till exempel, du sa Google Translate, när vi använder det, är vi med och tränar det då?
Jag vet inte hur det är i det fallet, men vi kan ta ett annat exempel med Tesla exempelvis. De samlar in enorma mängder data från deras bilar. Och när en bil är med om en kritisk situation så tar de den informationen och ser till att uppdatera sina system. Så att i nästa mjukvaruuppdatering av bilarna så har den tränats på de här extrema eller udda situationerna som den kanske tidigare inte hade.
Jag läser känna igen då.
Ja, precis. Så att det är ju så att de här systemen är ju ofta statiska när de har implementerats. Då är liksom, man har tränat den på datan, man har implementerat lösningen och då är den fix. Liksom. Då är det den som rullar och inte förrän man gör då egentligen en omträning så kan den förbättras.
Mm.
Så att systemet är inte lärande liksom i realtid, att det hela tiden anpassar sig och så. Och just ChatGPT-lösningen, den har också ett brytdatum då i september 2021, att efter det så kan den ingenting helt enkelt. Utan den tränades på data innan det.
Ja, och det där är ju intressant, för det är ju lätt att tänka att den tränas hela tiden. Men just som jag nämnde, att exemplet med om vi lägger in 5000 datapunkter och så kör den på det, tills vi liksom uppdaterar eller har lagt in fler eller tränat upp det till 10 000 eller vad.
Mm. Nej, precis. Det krävs ju då en omträning helt enkelt. Och det görs ju när man har fått ny data som man känner att men kan vi tillföra den här så skulle det höja prestandan, så låt oss göra det. Men jag kan bara säga, lite av problemet där också, det är att data chanserar ju över tid. Data är lite som en tidskapsel, att man samlar in data och sen så bygger man ett AI-system, tränar den på det. Men mycket av den här datan bygger ju på mänskliga handlingar eller biologiska processer och så vidare. Och det här förändras ju över tid. Eller ta bara coronapandemin. Är data som vi samlade in innan pandemin relevant efter pandemin? Eller data som samlade in under pandemin för all del? Så att det finns någon slags tidsaspekt här också, att datadrift helt enkelt, att datan chanserar över tid och kanske inte riktigt är relevant.
Det måste ju vara så också att det är många som kanske sitter på data som man inte använder. Alltså som man skulle kunna använda sig av.
Absolut, det kallas ju för mörk data, att man har massa data. Det kan ju vara massa dokument, forskningsrapporter, gammal e-post, allt möjligt som man liksom inte riktigt har någon nytta för, men det lagras ändå på någon server. Och jag tror att många gånger kan det finnas väldigt mycket intressant där som man skulle kunna bygga lösningar på. Men det säger också någonting om vikten av att börja samla på data. För att i ett senare skede så tror jag att den kan bli nyttig, även om vi inte förstår det idag. Jag menar, ta en operationssal till exempel. Om man samlar in information om allt från luftfuktighet till antal personer i rummet till vad som helst. Helt plötsligt visar det sig att vi kanske kan börja göra kopplingar och hitta mönster. Att luftfuktigheten är helt avgörande för patientens utfall efter en operation exempelvis. Det kan vi inte veta idag. Men om vi börjar samla in all den här datan så kan vi hitta de här mönstren senare kanske. När vi har kommit till det läget att vi ska bygga de här lösningarna.
Hur kommer man igång?
Jag tror utifrån intervjuerna att det bästa är att börja med ett mindre pilotprojekt. Särskilt inom det offentliga. Följer med det att man får lite svängrum att testa, att det inte kanske finns ett krav på driftsättning eller att det ska ge någon slags avkastning direkt. Så att många säger att det här med AI är en resa. Det tar tid att lära sig, det tar tid att göra sig redo för AI. Och att då ge sig på ett skarpt projekt direkt kan vara lite riskfyllt. Men sen ska vi komma ihåg att man behöver inte heller alltid massa teknik och programmeringskunskap för att få det här att hända. Om man tittar på mycket av den mjukvara som genereras av allehanda företag nu, så bygger många av de här lösningarna på AI. Och då kan vi använda det bakom kulisserna, fast vi kanske inte direkt vet om att det ens finns där. Mm.
Ja, du återkommer mycket till det här, liksom testa, trial and error, man måste våga göra det. Det måste ju vara lägen också där man Vad ska man säga? Ja, men att det inte blev så bra. Ja, nu då får vi slänga det där. Alltså, ja. Lite så. Det kan ju också kanske vara svårt att, vad ska man säga, få igenom eller få tillåtelse för.
Ja, men så är det ju. Ibland så fallerar det ju. Den första frågan kanske man ska ställa, ska vi ha just AI för att lösa det här problemet som vi har framför oss? Det kanske inte alltid är det som är svaret heller. Det kan vara det, men det behöver inte vara det.
Nej, och det är samma sak att det kanske, om jag säger att man går till sin chef och säger, ja, men jag skulle vilja testa, lägga ner lite timmar här på ett test så man inte vet var det landar.
Ja, precis. Ja, men det där beror ju på förstås den organisation man jobbar inom, hur pass stora frihetsgrader man har för att experimentera helt enkelt. Mm. Men om man tar just Bolagsverket, så de har ju de kallar för AI-hubben, så de har en hel avdelning som sysslar med de här sakerna, så de är ju på jakt hela tiden efter nya spännande lösningar. Mm. Och då blir förstås kraften i det man kan åstadkomma betydligt större. Många av de här lösningarna, det är inte riktigt som utveckling av andra IT-system, har flera påpekat, att man vet inte alltid om det kommer fungera, som vi var inne på. Och även om det fungerar så är det lite som att ha en nyfödd bebis. Den kräver lite omvårdnad, man kanske måste uppdatera systemet och så vidare. Så att det här är mer levande materia kanske, mer traditionell IT- och systemutveckling.
Men det måste ju också finnas, vad ska man säga, alltså det är en risk för att behöva uppfinna hjulet igen. Om någon redan gör något här borta, kan man inte liksom ta, vi kopierar eran idé.
Absolut. Ja, men det finns ju sådana nätverk inom det offentliga där man försöker visa genom goda exempel, och förhoppningen är att man ska sprida det här vidare till andra myndigheter och kommuner där man ser att någon gör någonting som funkar. Mm. Så att absolut, det är helt onödigt. Och samma sak, en del lösningar finns redan färdiga som generiska algoritmer då, som molntjänster man kan dra nytta av. I vissa fall så är det så komplext och det är en sån specifik uppgift så att man måste göra det internt. Kanske träna en lösning på den interna datan som inte är publik på något sätt och så vidare. Så att det beror lite på helt enkelt vad man siktar på. Mm.
Vad kan man se skillnaden? Vad är liksom AI bra på som människor inte är bra på? Vad är AI kontra människor helt enkelt?
Men vi människor har ju begränsningar. Vi blir trötta, vi tappar koncentrationen, vi har en viss uppmärksamhet vi kan erbjuda världen, vi har en viss arbetstid på dagen och så vidare. Vi är ganska dåliga på matematiska beräkningar med stora tal och den typen av saker. Så att människan har ju sina begränsningar, precis som datorer förstås också har det. Men jag tror så här, att vi ska nog se AI som någonting som kommer in och assisterar oss, så att vi får en digital kompanjon som vi kommer jobba sida vid sida med, som kommer avlasta oss för de svagheter vi har som människor helt enkelt. Så att jag tror att i alla fall inom de närmaste åren kommer AI snarare vara förstärkande än ersättande. Men som vid alla stora teknikskiften så kommer det förstås innebära att vissa uppgifter kommer försvinna, vissa yrken kommer försvinna. Men det kommer också tillkomma väldigt många nya spännande. Men det var intressant, det kom en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning för nästan 10 år sedan som hette "Hälften av jobben kommer automatiseras om 20 år. Och nu har vi kommit hälften av den tiden. Och då skulle man kunna tänka sig att väldigt många av våra jobb är borta. Vi har väldigt stor arbetslöshet. Men det ser inte ut så. Faktum är att det är fler anställda i Sverige än för 10 år sedan. I absoluta tal. Så att visst, tekniken kommer ersätta vissa uppgifter och yrken. Men vi är väldigt påhittiga och hittar på nya i så fall.
Om vi pratar utmaningar, vad skulle du säga då? Vad som det ser ut idag?
Ja, men det finns ju ett par utmaningar. En är förstås bristen på tillgänglig data. Om man inte har den så är det svårt att bygga en bra lösning om man har liksom ett siktet inställt på någonting specifikt. Det andra är ju att den data vi använder riskerar att vara skev. I bemärkelsen att vissa minoriteter kanske förfördelas. För att de inte finns representerade i träningsdatan tillräckligt mycket.
Vad kan det vara?
Nej, men det kan vara allting. Jag menar, vi kan ta ett exempel med att du ska anställa en chef till ditt jobb. Och så tränar den på historisk data. Och helt plötsligt så går den ut med annonser som riktar sig till medelålders män. För det är de som historiskt har varit chefer. Så att jag kommer återigen den här tidsaspekten in i datan. Tränar vi någonting på historisk data så får vi ju svar från historisk data. Eller omvänt, man skulle kunna få precis det omvända svaret, att ja, ingen över 50 år är intressant eftersom vi vill ha unga som är pigga och fräscha och en lägre lön. Kanske historiskt data visar. Så att det finns en risk här att vissa grupper etniskt eller åldersmässigt eller vad det nu kan bygga på som finns då inte representerade i datan i tillräcklig grad helt enkelt förfördelas.
Och åt andra hållet så kan ju också då AI användas just för att inte, ibland kan den mänskliga faktorn ha sina fördomar vid rekrytering exempelvis som man kan få bort med AI då.
Ja, absolut. Det finns ju väldigt mycket mjukvara just inom rekrytering som baseras på AI. Allt från att liksom analysera en CV till att genomföra videointervjuer där då en kandidat får svara på massa frågor som då inte bedöms av en människa. Det är ingen videokonferens utan man spelar in ett videoklipp på sig själv. Och sen kan en AI då bedöma lämpligheten baserat på dels förstås utbildning och sådana saker men också kanske meningsbyggnad, vilka ord använder du, hur uttrycker du dig, verkar du vara extrovert, introvert, är du driven och så vidare. Det här är saker som AI kan analysera möjligtvis mer objektivt än en människa som sitter och har en intervju med en person.
Och du var inne på utmaningar. Var det någon mer utmaning du tänkte på där?
Ja, nej, men ett annat problem är ju lite att även om vi programmerar algoritmer och i någon mening har en förståelse för att de finns så är det väldigt svårt att förstå exakt varför svaren blir som de blir. Men vi kan ta ett exempel med försörjningsstöd exempelvis. Att, ja, men du får avslag, du ska inte ha försörjningsstöd. Ja, varför då kanske man undrar. Ja, men datorn säger det. Det duger inte riktigt som svaren om det offentliga utan då vill man liksom ha någon slags förklaring och det är lite av problemet med AI att det här är som en svart låda där svaren många gånger är dolda eller i alla fall hur de uppstår. Och det är ett forskningsfält som heter Explainable AI som just nu är under stark framväxt där man försöker just hitta de här mekanismerna och kan förklara varför svaren blir som de blir. Vi vill inte bara ha svaren utan också förstå varför du gör just de här svaren. För de här modellerna blir så otroligt komplexa så det blir väldigt svårt att värdera hur den har analyserat all den här datan.
Jag tänker på kostnader och sådär. Alltså som en jag gissar om man tänker att ja, här ska vi införa. Oj, nej, då man seglar på budget och tänker att det är dyrt.
Ja, nej, men absolut. Det är så. Det här kostar ju pengar. Så är det. I hyra av mjukvara, algoritmer, i datakraft, i personer som ska jobba med det här, i externa konsulter och så vidare, i personal som ska utbildas, nya arbetssätt och så vidare och så vidare. Så att det finns en prislapp på det här. Men det finns också många exempel på att den här initiala kostnaden kan betala av sig. Jag tycker CSAB som driver många av skolfastigheterna i Stockholm är ett kul exempel på det. De har installerat 25 000 sensorer i skolorna och de mäter luftkvalitet och temperatur. Och baserat på det så kan de då uppdatera fläktsystemen var 15:e minut för att hela tiden då anpassa så att det är ett trevligt inneklimat. Och det här gjordes manuellt tidigare där någon kanske gick och vred på ett element en gång per år. Och inte nog med att inneklimatet blir bättre så att skoleleverna säkert får en bättre skolmiljö och kan prestera bättre. Dessutom så sparar de då tiotals miljoner kronor varje år. Så att jag tror att det finns en prislapp, men i vissa fall så kan man räkna hem den i ekonomisk besparing. Eller om inte annat är höjd kvalitet.
Du som jobbar med framtidsspaning så måste jag ju såklart då, fråga. Vad skulle du säga om AI och framtiden?
Ja, men just nu finns det ju många farhågor att AI är farligt. Att det kan liksom på olika sätt ta över världen. Och jag adresserar inte de frågorna i boken. Och det finns en viss relevans till det. Forskningsläget är väl lite delat. Hälften av forskarna menar att det är jättefarligt. Och hälften av dem menar att men det är nog inte alls farligt. Och så är resten däremellan. Så att det är en ganska stor splittring just nu. Så vi vet inte. Och det kommer det här initiativet att men vi kanske ska pausa utvecklingen ett halvår nu. Och fundera igenom vad håller vi på med. Men,
med Elon Musk bland annat.
Ja, jag tror att det där är helt idiotiskt. Jag menar, vilka kommer pausa då? Ja, västvärlden möjligtvis om man ens skulle få igenom det, vilket i sig är en omöjlighet tror jag. Medan Kina, Ryssland och andra länder helt skulle hoppa över det och helt plötsligt ligga 6 månader före alla andra. Så att jag tror det är tvärtom är väldigt farligt att göra det. Men det är klart det finns sådana farhågor, framförallt nu när man kan generera väldigt mycket högkvalitativ text. Man kan ta fram fejkade bilder och videos och det här har vi bara sett början på så att Vi kommer behöva granska varenda text, varenda bild och varenda video vi ser från och med nu. För att det kommer vara väldigt svårt att skilja på vad som är fake och vad som är verkligt. Så just desinformationsbiten tror jag kommer bli väldigt aktuell inom kort. Men det är klart att det finns risker. Men redan nu så har de försökt använda AI för att knäcka datasystem och så vidare. Hitta luckor och öppningar. Så att det öppnar ju, precis som det öppnar upp möjligheter, så öppnar det upp bakdörr eller risker helt enkelt för kriminell verksamhet. Så är det helt klart.
Är det någon pusselbit i boken som inte har nämnt som du vill nämna?
Ja, men jag tycker en intressant aspekt, det är att det är lätt att tänka sig att ja, men vi har vår befintliga verksamhet, hur kan vi använda AI? Men man kan också vända på perspektivet och se, vad är det idag som vi inte mäktar med? Det ligger kanske inte inom vårt uppdrag, eller det kanske hela tiden prioriteras ned av resursskäl. Jag kallar det för den långa svansen, det är tjänster som inte utförs idag av olika skäl. Men jag tror där finns det väldigt mycket att hämta. Där AI kan plötsligt erbjuda bättre service. Jag menar, ta bara en sån sak som att erbjuda all myndighetskommunikation på 200 språk. Det finns ingen människa som kan sitta och översätta det till en rimlig kostnad. Men med AI så går det att göra. Det fungerar inte för texter som kräver juridisk stringens och så vidare. Och så vidare. Men i många fall så skulle vi kunna översätta väldigt mycket texter med AI. Eller Riksarkivet som då digitaliserar de här historiska handskrifterna. Det är ingenting som har funnits förut. Det är liksom längre ner i svansen. Men det blir en fantastisk tjänst om vi kan textmässigt och söka efter ord i hela vårt arv 500 år tillbaka i alla skrifter som Riksarkivet sparar. Mm. Det är rätt häftigt. Det är deras ambition.
Men vända på frågeställningen, tankesättet där, perspektivet.
Vad tänkte du?
Inte vad gör vi idag utan kanske...
Ja, exakt. Att man vänder på det. Och jag tror att just eftersom systemen bygger på data så kan man börja den ändan. Att man helt enkelt funderar på, okej, vad har vi för data som vi skulle kunna göra någonting av? Istället för att tänka, okej, vilka problem skulle vi kunna lösa här idag? Eftersom data är grunden så kan man börja med data och sen försöka leta lösningar. Eller omvända, det är också en möjlighet naturligtvis. Men eftersom data är så otroligt avgörande här så kan man börja gräva där och se, vad har vi för någonting?
Förutom att läsa boken, har du något tips som du vill skicka med kring ämnet till de som lyssnar?
Absolut. Så jag själv började vara ute och testa. Och det är mitt absolut bästa tips som trendspanare, att ut och testa själv. Man kan läsa så många blogginlägg och man kan köpa en bok och så vidare. Men inte först man börjar testa systemet så ser man vad de går för. Man ser möjligheterna men man ser också problemen. Och det finns ju jättemycket roliga tester. Allt från att man identifierar föremål som man kanske då håller upp framför sin mobil eller dator. Och så. Ah, det är en kaffekopp, säger lösningen. Aha, okej, den fungerade ganska bra och så vidare. Så att ut och testa, det är mitt absoluta bästa tips. Stoppa tårna i vattnet helt enkelt för att känna temperaturen.
Då kanske man hittar en som man kan spela på matcher.
Ja, eller hur?
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig lättast?
Peter Siljerud på Google.
Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.